Radiosporten dokumentär.
För första gången i min karriär så var jag glad fast jag var tvåa.
Tar de inte hem det här, då ska jag aldrig mer kolla på skidor.
Det var en hemsk upplevelse. Det önskar jag inte min värsta fiende, tror jag.
Första tanken var, hur dum får man vara?
Jag var så rädd för att misslyckas.
Då tänkte jag att nu är det kört.
Under de olympiska spelen 2026 avgörs längdåkningen i italienska Val di Fiemme. En plats för några av svensk idrotts mest minnesvärda händelser. Här har vi sett glimrande comebacker.
Att bli kappåkt 20 sekunder på 100 meter, det är ganska otroligt.
Mäktiga genombrott.
Vilken uppvisning! Vilket genombrott!
Tronskiften och slutpunkter.
Jag är jättenöjd för Torg nu att han fick vinna idag.
Den kanske häftigaste segern.
Vilken insats! Vilken hjälte!
Och det största fiaskot.
Han är helt slut! Han har gått in i väggen och helt slut!
Val di Fiemme. Svensk längdåknings himmel och helvete. En Radiosporten-dokumentär av Jonas Karlsson.
Val di Fiemme är ju, men det är ju den här dalgången som verkligen slingrar sig fram där. Solen och den goda maten i Italien, där känner man ju sig som hemma.
Men det är ju ett litet ställe, det ligger ju en dal och massa småbyar runt omkring. Tycker jag har trivts väldigt bra där.
Italienska Val di Fiemme, 2 timmar söder om österrikiska Innsbruck och 2 timmar norr om Verona. Här har det tävlats i längdskidåkning varje vinter sedan början av 2000-talet. Och sedan 1990-talets början har 3 världsmästerskap avgjorts i just Val di Fiemme. 2013, 2003 och så första gången 1991.
När vi började tävla där, då bredde man ut sig betydligt längre åt både höger och vänster i dalen utifrån stadion sett då. På de slingorna du kunde ju i stort sett bygga hur tuffa och jobbiga banor som helst. Nu blir man lite mer komprimerad. Det blir inte de här långa, sugande backarna som vi hade med varierande stigningar, utan nu är det ju rakt upp och rakt ner i stort sett.
Det är en lite lömsk bana på det viset, som alla de här ledgrorna som är öppna. Det är inget träd i vägen, du har ingen referensram riktigt. Och det kan ju lura den mest erfarna att du tycker att ja, jag måste åka på fortare. Men då lutar det mer än vad du känner av nästan. Framförallt då det är mycket publik också, så du hör inte pulsen och du känner inte riktigt hur du åker.
Gunde Svan och Torgny Mogren var båda med vinter 1990 när världskuppen för första gången kom till Val di Fiemme. Tävlingarna blev ett fiasko. Torgny Mogren minns tillbaka.
Det fanns ingen snö, så de hade hämtat snö uppifrån bergen och fraktat ner. Så det var en vit slinga vi åkte på och det var jättevarmt. Många åkte i kortärmat och publiken stod i kortbyxor och kortärmat.
Det stod vatten i spåret, det var tvärstopp när man körde ner. Man fick att försöka leta sig utanför för att slippa åka genom vattenpölen. Så man fick passa sig så man stupa i svackorna.
Gunde Svan höll sig på benen och vann den klassiska 3 milen på för-VM. Samma distans som ett år senare inledde det första världsmästerskapet i Val di Fiemme. Nu i ett vintrigt landskap med snötäckta berg som fond. Och för den merittyngde Svan, den tidens största stjärna inom längdskidåkningen, så var det en ny situation.
Då var första gången på många, många år som jag fick slå underläge. Jag hade inte haft någon bra försäsong. Världskupptävlingarna som var lite knackiga. Och sen blev jag förkyld bara knappt en månad innan VM skulle gå och krångla med det en bra stund. Och jag kommer så väl ihåg, jag fick stryk av Sven-Erik Danielsson på Dalarnas DM med 1,5 minut på 3 mil. Men jag kände ändå att formen var på väg trots allt.
Och nu startar Gunde Svan, världens mäste guldmedaljesamlare i stora internationella mästerskap.
Trots störd uppladdning och tveksam form hade perfektionisten Gunde inte lämnat någonting åt slumpen. Tillsammans med sin personliga serviceman Ferry Grill hade han testat utrustning minutiöst. Och de bestämde sig för att chansa.
Vi hade mobiliserat ganska hårt, Ferry och jag, inför VM i Val di Fiemme. Vi gjorde den största satsningen dittills. Just med allt vad gäller kost och förberedelser på alla sätt och vis. Testade fruktansvärt mycket skidor för att ha bra material. Och min förhoppning när jag står på start där ändå, så jag har ju pratat med Ferry som alla skidorna, och vi har valt mellan två olika par och ett lättåkt par och ett klisterpar, trots att det var kall snö. Men skidorna de här var jättehårda och gick fantastiskt fort utför. Så det var en liten diskussion med Ferry om jag skulle chansa att ta de här skidorna som var tuffa och svårt att få fäste på, eller om jag skulle ta de där som jag visste jag kunde hantera. Men ja, den där guldmedaljen är ju den som räknas, och därför chansade jag och tog de där svåråkta skidorna.
Kommer Gunde?
Han har satsat på att hänga på Ulvangs utgångsfart.
Men Gunde Svan leder.
Jag var ju väldigt lugn innan start och sådär ändå. Väldigt fokuserad naturligtvis, men inte speciellt nervös. Och jag fick nog ganska många sekunder och många tävlingar ganska tidigt i loppet. För att jag var avslappnad när jag startade och stack iväg. Många tyckte jag öppnade väldigt hårt alltid. Men vissa gånger gjorde jag det med flit, men andra gånger så blev det bara så.
Om vi kunde vid 11,5 på backen upp där. Ja, han får saxa lite grann där och han har tappat till Ulvang.
Jag minns att det svängde mycket.
Jag har tappat 12 sekunder.
Jag tappar ju väldigt mycket på mina konkurrenter upp för varje varv. Men jag tröstar mig varje gång jag kom upp på topp, högsta punkten där, att ja, jag är bara 5 eller 7 efter. Det tar jag på vägen ner.
4 sekunders ledning över Ulvang nu.
Och det här var väl en av de första gångerna. Det var ganska många varv som skulle åkas. Annars så, i början av min karriär, då var det ju inte så många varv som skulle genomföras. Holmenkollen var 2 varv till och med på 5 milen. Men så var det ju inte här.
1:10:52, då leder Smirnov 6 sekunder.
Och med precis 6 sekunder slog Gunde Smirnov från utförkörningen där Thomas står på det första varvet.
Varje gång jag kom ner mot stadion så hade jag nästan kört in där jag hade tappat på vägen upp.
Gunde Svan kommer alltså att ta ledningen nu med en stadig bit före Vegard Ulvang, och vi väntar på Smirnov. Frågan är om det räcker till guld. Till silver räcker det. Han har bara några meter kvar mot mål. Han spurtar de sista 5-6 meterna.
Och det syns ju också när man ser på gamla klipp från det här att jag tar nog ett par sekunder inne på stadion mot Smirnov.
Och Gunde vet att det har skidor som går bra. Här blir det jättespännande.
Det är nämligen fråga om sekunder här mellan Smirnov och Gunde Svan.
3 milen blev ett sekunddrama på upploppet mellan Sovjet Smirnov och Sveriges Svan. Detta är en tid då reportrar obehindrat kunde röra sig i målfollan, och mitt i referatet manade Åke Strömmer sin kollega Hasse Johansson att ta plats för att kunna göra en intervju bara sekunder efter målgång.
Smirnov har 100 meter kvar. Det kan hända att Gunde blir världsbästare. Fram Hasse!
Han klarar inte.
Han klarar inte det här, utan det kommer att bli Gunde Svan som blir världsbästare. 16:09, 16:10, tiden är ute.
Jajamän.
Tiden är ute där. Varsågod, Hasse Johansson.
Gunde, titta!
Du har vunnit!
Kom igen! Kom igen! Ja, Gunde Svan! Gunde Svan! Det är våldsamma glädjescener nu. Och Gunde gråter. Gunde, vad säger du, Gunde? Underbart. Du gråter. Kan du samla dig till en kommentar, Gunde?
Nej.
Försök.
Nej.
Gunde Svan hade varit nästintill uträknad, men rest sig och slagit knock på konkurrenterna på öppningsdistansen.
Trycket är ju enormt att bära när du bara guldmedaljen som räknas. Du förväntas uppfylla alla de här önskningarna som alla har. Och nu var det reportrarna pratade innan och sådär. Få se hur det är med Gundes form, han har varit sjuk och så vidare. Nej, det var en ny känsla. Det var lite som att vinna första gången på något vis. Fast det var det sista som hände nästan i karriären.
Senare under VM skulle ännu en ny känsla infinna sig. En som skulle komma att bli avgörande för Svans karriär. Totalt vann han ytterligare 3 medaljer i det som skulle bli hans sista mästerskap. På 15 fritt tog han silver bakom unge uppstickaren Björn Dählie. Och också i stafetten blev det silver bakom ett överlägset Norge. Innan det var dags för den avslutande distansen.
Sista VM-dagen i Val di Fiemme och en strålande härlig vinterdag. 5 grader kallt och underbart solsken. Idag 50 kilometer och kungatitel står på spel.
Jag vet att jag tidigt kände att det här kommer att bli jobbig 5 mil. Jag hade ju gjort de här urladdningarna och jag kände väl också att den förberedelse jag hade gjort inför det här kanske inte riktigt skulle kunna hålla för alltihop för ett helt VM.
Så startar Torgny Mogren.
Torgny som alla önskar att han ska få en fullträff, och han har möjlighet att vinna den här femmilen.
Jag minns väl direkt från start att jag skulle inte stressas över att jag började tappa tid. Jag startade aldrig upp en fem mil snabbt, utan jag låg ju alltid ganska långt efter, och sen visste jag att min tid kommer. Sista milen är sista 15.
Torgny Mogren var vid den här tiden den näst största stjärnan i det svenska laget. Men han stod tydligt i Gunde Svans skugga. På VM två år tidigare hade Mogren två silvermedaljer bakom just Svan. Men det fanns också andra konkurrenter.
Jag visste ju att Björn Dählie var ju på väg in i sin stora era. Och han gick ut väldigt snabbt på fem milen. Och jag kände att den tiden kan inte jag matcha. Utan jag får släppa iväg och hoppas på att han går alldeles för hårt. Utan jag riktade in mig mer på Gunde Svan. Och sen hade jag då Marilo Desolt som startade en halv minut före mig. Och han kom i kapp ganska snabbt.
Nu sägs det här utifrån spåret att Mogren leder med 22 sekunder före Svan som är 8 sekunder före Desolt.
Och det betyder då att Mogren och Desolt är tillsammans. Är det så att Torgny fortsätter att hålla det här fina tempot och Desolt orkar hänga med, så kan det nog bli så att det till och med Desolt ska kunna klara silvermedaljen.
Svan var med i täten från början, men efter drygt halva loppet hade Mogren en klar ledning. Problemet var bara att Mogren åkte ifatt och förbi Desolt och höll på att dra med sig italienaren förbi Gunde Svan. Han hamnade nu i en svår balansgång.
Sen började jag fundera på om jag skulle låta han hjälpa mig, men nej, tänkte jag. Jag gör mitt eget lopp och bryr mig inte om att jag har han i släptåg, utan jag kör. Och då blev jag matchad att försöka slå av på tempot lite grann så att inte Marilo Desolt skulle gå förbi Gunde, utan vi var ett och två i mål. Och tänkte, ja men det känns ju bättre än att vi är ett och tre då. Och jag gör det grova jobbet åt tvåan i det här loppet. Så jag börjar slå av på tempot, men samtidigt så kände jag det att undrar hur sakt eller fort jag åker egentligen.
Gunde Svan håller samma kunder efter Mogren och 13 före Marilo Desolt vid 42 kilometer.
Har plockat en sekund.
Och börjar Gunde plocka en 10 sekunder på en väldigt kort period, då kanske han får nya krafter, och sen får jag stå på den där lägre stubben på prisutdelningen en gång till. Så jag tänkte, nej, nu kör jag för mig själv och inte för andras placeringar. Jag måste försöka vinna den här tävlingen och ta mitt första VM-guld och äntligen få slå Gunde Svan i ett mästerskap.
Mogren höll farten, och någon kilometer från mål bestämde sig Sveriges Radios kommentatorer Åke Strömmer, Assa Rönnlund och Thomas Wassberg att kommunicera till Mogren att saken var klar.
Mogren, här åker världsmästaren.
Det kommer Mogren då att vinna.
Det är något vackert när han kommer till dig, Thomas, för vi tror att Torgny Mogren blir världsmästare.
Då kan du hälsa han det.
Tala om för honom att han är 23 före Gunde, det kan du skrika åt honom.
Ja. Det är inget fusk av oss att göra det. För det tar ni tur att vinna, va?
Du får skrika i radio för en gångs skull, Thomas.
Ja.
Några minuter senare spurtade Mogren mot seger. Och återigen dröjde det bara sekunder innan Radiosportens mikrofon var framför segrarens mun. En mycket irriterad vinnare skulle det visa sig.
Och det här kommer Torgny Mogren. 100 meter kvar, triumfatoriska 100 meter för Torgny Mogren. Svensk världsmästare på 50 kilometer fristil.
Och vad roligt det är att Torgny Mogren äntligen fick bara övertaget.
Här, varsågod.
Vad skrek, håll igen, det är fan inte lätt.
Vem skrek håll igen?
Alla.
Varför då?
Ja, jag drog fram det sålt.
Men nu blir det ju dubbelt ändå.
Ja, men det är kul att veta långt före man är. Det kan vara 3 sekunder bara.
Men du är lite småförbannad fast du är världsmästare.
Ja, lite grann. Det går över.
Den här väntan, när du står i målfållan och väntar på Gunde, hur är den?
Den är ju ganska nervös, för man vet ju aldrig, det kan vända ganska snabbt. Och i och med att jag hade slagit av lite på tempot och tappat tid, så vart det lite orolig. Men sen när Gunde kommer och bara har utförsörningen in mot stadion, då kände jag att det finns ju inte en chans. Så nu har jag äntligen vunnit. Så det var ju en oerhört härlig känsla att stå där och vänta på att han skulle komma och kliva målen.
Här kommer Gunde i mål, silvermedaljören Gunde Svan. De sista stegen, silver till Sverige och guld till Sverige. Gunde i mål som silvermedaljör. Kom igen, Hatte.
Ja, här är nu Gunde Svan och Torgny Mogren i fannen på varandra. Så här låter det.
Fan vad skönt. Ja, underbart. Ja, de är trötta förstås, bägge två.
Det som förvånade många var vad Gunde Svan gjorde efter målgång. Han, den enorma vinnarskallen, han som vägrade förlora, skidade rakt fram och kastade sig i famnen på Torgny Mogren.
Den gången var han inte sur, han visade glädje där och kom fram ju direkt till mig, sökte mig och kom fram och kramar om och gratulerar till segern. Och jag har sett han varit två i andra lopp och varit precis tvärtom, väldigt ledsen över att inte ha vunnit mästerskap, men nu visar han glädje och han kanske tyckte att det var dags för mig att äntligen få en seger och inte vara två efterhand.
Jag slog han varenda gång, det var det som viktigast. Och nu fick han slå mig på den ädlaste distansen också. Så, nej, var det någon jag undan den där segern så var det ju Torgny. Jag menar, han är ju för jädra god och snäll pojk. Hade inte han varit fullt så snäll så skulle han ha vunnit mycket mer. Så snäll är han.
Ja, Gunde Svan. Ett guld och tre silver i detta VM.
Ja, jag är jättenöjd. Men jag är jättenöjd för Torgny att han fick vinna idag. Att han har prövat så många gånger.
Nöjd var jag oftast när jag vann. Men jag hade aldrig varit nöjd som tvåa. Och det var första gången jag kände att får man tänka så här? Om man ska vara nummer ett. Jag har ju levt mycket på att vara väldigt speciell i skallen och att då ändra på ett recept som hade fungerat så länge och så framgångsrikt, det var nog det som skrämde mig mest. Det var en ny känsla och en skrämmande känsla. Då kanske det nöjde med fast du inte ens tar medalj till sist sen, och då, nej, det tänkte jag inte vara med på.
Det ingen visste var att VM i Val d'Isère blev Gunde Svans sista stora strid. Men redan då beskrevs femmilen som det stora tronskiftet inom svensk längdskidåkning. Torgny Mogren var den som skulle leda väg under 90-talet.
Ja, det blev lite grann så. Och att man då skulle kliva upp och föra den här stora eran vidare. Men just när Gunde klev av efter 91 sen, då det kändes som att det blev någonting i laget. Det var inte den här trygga känslan längre. Det blev lite förvirring och kanske lite spretigt mot vad det har varit. För Gunde var ju loket och sen var ju vi de här vagnarna som gled förbi ibland och gjorde väldigt bra resultat. Kanske till och med slog Gunde i världscuptävlingar och så vidare och placerade oss bland de 10 bästa var och varannat lopp. Kanske 4-5 upp till 7 stycken. Vi var ju ungefär som Norge idag, fast då var det ju Sverige som dominerade, men det blev inte riktigt så. Det kan ha varit så att det var väldigt många som ville ta kanske Gundes plats eller kliva fram, och känslan är lite grann att man kanske gick över gränserna, dels i träningshänseenden och så vidare, att man skyndade på saker som man egentligen inte skulle ha gjort. Så att det måste ju ha någon anledning, och det kan vara att vi kanske klev ur våra inkörda spår och gjorde massa saker annorlunda som kanske inte var till det bättre.
Även om Mogren skulle försvara sin femmilstitel 2 år senare, så markerade VM i Val d'Isère med slutet på Sveriges storhetstid. För nu skedde även ett tronskifte av ett annat slag. En tydlig förskjutning i längdvärldens maktbalans. Mellan 1980 och 1991 hade Sveriges herrar vunnit hälften, 17 av 34 guldmedaljer i mästerskap. Under det kommande decenniet så vann man bara en.
Just i Val d'Isère var det för första gången som Daly började komma och visa framfötterna. Och Norge kom ju med många nya duktiga skidåkare i den här eran efter det här. Så just i Val d'Isère var det nog första gången Norge fick nos på hur viktigt det var att de började få se att de kan mäta oss med de bästa svenskarna.
Vid den här tiden hade Norge också hittat en ny slipteknik som förbättrade glidet, vilket man var ensam om ett par säsonger. Samtidigt tog Finland och Italien stora kliv, liksom Vladimir Smirnov. 90-talet efter Val d'Isère var en dyster historia för svensk längdskidåkning på herrsidan. De vita dräkterna, som dominerat i spåren, tog nu inte en enda stafettmedalj på 10 år.
Det var ju alltid någonting som ställde till det i varje stafett. Det fick ju aldrig gå bra längre, utan det, saker och ting hände ju. Det blev ju krångel på varenda stafett. Det enda var det någon som hade en dålig dag, valla bort sig. Det var någon sträcka det blev total haveri på. Då är man ju borta och kan inte vinna en mästerskapsstafett. Så att, det börjar vila någon slags förbannelse över svenska skidlandslaget och stafetter.
Först 2001 var Sverige tillbaka på pallen. Ett brons blev ett silver sedan Finland diskats för dopning. Men på OS året efter så var det återigen nattsvart. Sveriges herrar slutade på 13:e plats mer än 5 minuter bakom segrande Norge. Men så kom 2003 och ett nytt VM i Val di Fiemme.
Det börjar baske mig dofta guld om den här stafetten.
Och plötsligt såg alla bitar ut att falla på plats.
Jörgen Brink gör ju det här fullständigt charmant.
Historiskt har folket i Val di Fiemme i århundraden arbetat i kvarnar, smedjor, med hantverk eller skogsarbete. Under första världskriget var området en del av den italienska fronten mot Österrike-Ungern, och strider utkämpades i bergen ovanför dalen. Skidor var viktiga för militära transporter. Under mellankrigstiden började dalgången locka besökare som åkte skidor för nöjes skull. Och sedan decennier förknippas Val di Fiemme huvudsakligen med just skidåkning. 2003 arrangerades VM här för andra gången. Och precis som 12 år tidigare mötte Dolomiterna med strålande väder och stenhårda spår. Sveriges största stjärna nu var Per Elofsson, som vid VM i Lahtis 2001 vunnit dubbla guld, men som vid OS i Salt Lake City året efter blivit utklassad och förnedrad av den fuskande tyskspanjoren Mühlegg.
Oh, så tungt det var när han är uppe på backen. Det var nästan så det stod still ett tag.
Han har syrebrist, den saken är klar. Mühlegg mördade Per i den här backen där Per var tvungen att släppa.
Och Elofsson ger sig.
Han ger upp, ja.
En vanlig missuppfattning är att Mühlegg knäckte Elofsson och att svensken aldrig kom tillbaka efter OS. Men Elofsson hade mer i kroppen. När han kom till Italien 2003 så hade han, precis som Gunde Svan 1991, en skakig säsong bakom sig där formen och resultaten inte skvallrat om några stora VM-framgångar. Men där han fick en fullträff i den nya grenen skiathlon efter ett taktiskt perfekt lopp med superskidor under fötterna.
Nu är det rakt ner för sista backen och sen är det upploppet. Per Elofsson går ut åt sidan och ligger sida vid sida med Hofsta. Per Elofsson leder över den sista knölen.
Här är greppet.
Det är 200 meter kvar och Per Elofsson leder.
Brink kommer.
Brink kommer och Hasler kommer. Men det blir guld till Per Elofsson. Yes!
Och det kan bli en svensk på pallen till.
Oj, oj, oj.
Guld till Per Elofsson. Och brons till Jörgen Brink. Förväntningarna var stora inför stafetten 2 dagar senare, där även Anders Södergren och Mattias Fredriksson ingick i laget. Sverige hade inte vunnit ett stafettguld sedan 1989, men nu fanns chansen. Södergren växlade som 4 efter den första sträckan, 20 sekunder före förhandsfavoriten Norge. Och på den andra förde Mattias Fredriksson upp Sverige i ledningen.
Mattias Fredriksson skrinnar runt hästskon. Per Elofsson står och väntar. Och då kommer Norge in för växel och då ska vi se hur mycket marginal det blir. Nu har Norrmännen kört in lite grann. Han är bara 25,5 sekunder efter nu. Frode Estil har tagit 5 sekunder på sista 1,5 kilometer.
På tredje sträckan körde Per Elofsson. Men han skatade inte på sina guldskidor från skiathlon-tävlingen. De satt istället under pjäxorna på Jörgen Brink som åkte slutsträckan. Sverige hade ett bra läge att äntligen vinna en ny mästerskapsstafett när Elofsson skickade ut Brink 11 sekunder före Ryssland och 23 före Norge och Tyskland.
Elofsson växlar ut till Jörgen Brink som nu kanske är lite väl nervös, men han går i alla fall ut i ledningen. Det gör han före Ryssland. 11 sekunder.
23 sekunder är Norge efter, kan vi väl säga.
Det är den trion som nu slåss om bronset när läget är förtätat.
14 långa år av guldtorka, men nu såg förbannelsen ut att brytas.
Det här ser väldigt bra ut. Han åker bra, Jörgen. Ännu inga som helst problem.
Nej, men det återstår 5 kilometer och dykt det alltså.
Ja, men det är 20 sekunder här vid varningen, så då är det grejt. Du ska veta att de hjälps åt och de gör allt för att gå i fatt. Jörgen, han åker bara för att känna efter att den här farten tål jag hålla. Så händer ingenting speciellt nu så vinner Sverige guldet.
Ute längs spåret stod Mattias Persson, svensk ledare. Han såg att Sverige var på väg mot en efterlängtad seger, men spelade ödmjuk när konkurrenterna gratulerade. I ett poddsamtal med landslagstränaren Lars Ljung och förre skidåkaren Robin Bryntesson berättar Persson.
Ja. På vägen upp till tidskontrollen så möter jag en norsk som kom och gratulerade mig till svensk seger. Nej, det är så här, vi är inte i mål än. Det är stafett, allt kan hända.
Trodde du på det innerst inne?
Nej. Men vad skulle jag säga, det var ju norsk ledare och jag kan inte vara för kaxig.
Thomas Alsgaard har satt fart här, för nu är snart uppåkt av Norge och Tyskland. Ryssland är 20 sekunder efter, Norge och Tyskland 22-23 sekunder efter. De tar in lite grann.
Ja, men det var ju det var. De var efter när de gav sig ut på den här sträckan faktiskt, så att det är ingenting att tala om.
Men Jörgen gjorde ju grymt bra sen.
Anders Södergren, som åkte första sträckan, berättar i samma podd.
Och höll ju där i stort sett hela vägen, så sen bara pang.
Fortfarande Jörgen Brink dock i en skaplig ledning, men det är nog inte så mycket. Det är inte 20 sekunder längre, det är definitivt inte. Och Alsgaard och Teichmann jagar nu som galningar nedför.
Och där springer ledarna och talar om att nu plockar ni in. Och nu är det hård körning här. Oerhört vad de kör.
Thomas Alsgaard kör som en besatt nu. Och Axel Teichmann i tyska laget hänger på. Det är de som ligger 2-3, men fortfarande Jörgen Brink i ledningen. Och det återstår 2 kilometer av loppet.
Så ser Brink komma upp i skogsbrynet, så startar klockan upp i skogsbrynet. Vänder blicken upp och så tittar upp över, så 19 sekunder. Och där kom de, 20 sekunder. Fan, 20 sekunder. Så följer de med blicken inför backen och de tar högerkurvan och så ska de göra den här sista knixen. Så ser det någon framför mig och tänker, vad fan är det för motionär som mitt ute i spåret? Men vad fan, det är ju Brink. Fan, har inte han kommit längre? Och vad är det som händer?
Och vad händer här nu då?
Vad är det där för
någonting? Vad är det där nu då? Nej, men Jörgen Brink har ju gått in i väggen. Han är helt slut. Han har gått in i väggen och helt slut.
Ja, men
han är helt slut, Jörgen Brink, och blir avkörd av Norge och Tyskland. Han har gått in i väggen, Jörgen Brink, och ligger nu på tredje plats. Och det frågan är om han lyckas hålla den. Han är helt slut.
Men det var alldeles fantastiskt. Märkligt, märkligt, märkligt. Vad är det som har hänt?
Han står nästan still.
Jag kommer ihåg att jag och Mattias stod och kollade på skärmen i alla fall och... Vi bara gapar båda två, liksom, vad är det som händer? Ja, man trodde inte det var sant när man såg bilderna där i sista backen. Och han hade ju knappt styrfart.
Att bli kappåkt 20 sekunder på 100 meter, det är ganska otroligt. Där och då tänkte vi att ja, men han tålde inte den mentala pressen att nu åka mot ett guld här. Och så vart det någon mental blackout.
Så när han kom i mål så såg det ju faktiskt obehagligt ut. Han var ju helt tom i blicken och helt slut, helt enkelt. Det var imponerande att han tog sig mål överhuvudtaget.
Ja, Jörgen Brink kom i mål, slagen av Norge och Tyskland. Men som trea, före Ryssland. Trött, besviken, chockad, leddes Brink bort från målområdet av svenska ledare. Senare kom han tillbaka för att försöka sätta ord på vad som hänt.
Ja, det var ju fruktansvärt. Det bara svartnade för ögonen på toppen där och sen öste med varenda muskel så... Det kändes som att det var tur att jag tog mig mål överhuvudtaget där.
Innan du kom fram till toppen där då, i backarna, hur kändes det då?
Det kändes bra, tyckte jag. Det är klart man var trött, men inte att jag skulle krokna så där, utan det var något som hände där helt enkelt. Och ja, det var tvärstopp.
Vid radio- och tv-apparater satt hundratusentals svenskar som också försökte förstå vad som just hade hänt. Bland dem en ärrad veteran i Dalarna och en blivande superstjärna i Tornedalen.
Jag var ju inte på plats i Valfemer då, men jag minns bilderna. Och jag vet inte vad jag ska känna. Nej, jag tyckte så synd om han, så jag satt i soffan och nästan grina. För att det är det sista du vill. Usch, vad jobbigt. För just då det stafett så har du ju... Du har ett ansvar som är mycket, mycket större än du åker individuellt. För åker individuellt så då... Då är det ju ingen annan som blir drabbad. Nu har du 3 lagkamrater som har gjort sitt yttersta och som har presterat på sitt absolut bästa.
Jag minns tv-bilderna. Vi brukade få ledigt på skolan och de ställde in en tv i någon lektionssal så vi fick chans att följa skidmästerskapen. Och mina klasskompisar sa, ja men tar de inte hem det här, då ska jag aldrig mer kolla på skidor på TV. Det var ju så svårt att förstå vad som hände när han såg så otroligt stark ut. Det var lite obegripligt och länge en gåta innan man fick höra om Jörgens besvär.
Det snackas om att han hade gått in i väggen och kört för hårt, men jag hade väl svårt att riktigt tro på det.
Idag är Jörgen Brink verksam som tränare vid skidskyttegymnasiet i Sollefteå. Han tackar vänligt nej till att ställa upp på en intervju om VM i Val d'Isère 2003. Kanske river det upp jobbiga känslor. Kanske är han bara trött på att prata om det. Men vid några tillfällen under de drygt 20 år som gått så har han öppnat upp om den där dagen. Bland annat i Vasapodden 2016.
Det är ju ingenting man är stolt över. Det kan man ju inte säga. Det är ju som en liten tagg i sidan fortfarande. Det var en hemsk upplevelse. Det var som en mardröm. Det önskar jag inte min värsta fiende, tror jag. Jag var i väldigt bra form, det var jag. Så att det där borde inte ha hänt. Jag hade ju åkt bra innan, så jag hade ju ett bra självförtroende, känner jag. Bra flyt.
Jörgen Brink var inte orutinerad. Han hade kört sista sträckan för Sverige i världskuppen och gjort det bra. Bronset på skiathlon hade föregåtts av hans första seger i världskuppen månaden innan. Och han var en bra sprinter. Och hans snabbhet var en stor anledning till att man valt just honom på sista sträckan. Mycket talade för att Brink skulle hålla hela vägen. Och helt säker på vad som hände den där dagen i Val d'Isère är han inte.
Jag kan inte säga 100% vad som hände. Men det är klart att det var en väldigt tuff uppgift att åka sista sträckan för ett svenskt stafettlag. Det var länge sedan jag var så nervös, tror jag. Men ändå inte slå över, utan jag åkte jämnt och bra under hela loppet. Det var runt där 20 sekunder när det var 1,5 kilometer kvar. Men där är det som att det slår på en strömbrytare på krönet där. Där händer det någonting och det blir tvärstumt i hela kroppen. Det var lite synd faktiskt att jag inte hade pulsband på mig, för jag brukar ofta ha det. Då har jag fått svaret direkt om. Men det var ju typ den känslan, att det var en hjärtrusning. Och då blir det som att hjärtat slår, men det fylls inte, utan då blir det, det blir syrebrist helt enkelt. Jag har haft liksom återkommande hjärtrusningar under de åren innan. Jag tror det började 99 då, som hade tilltagit mer och mer. Så jag hade lite problem till och från, men jag hade aldrig... Jag hade haft det på en tävling tidigare under ett SM när jag var yngre. Så då fick jag ju stanna och tappa kanske en och en halv minut. Men här var man förmodligen så adrenalinstinn så man kände inte eller tänkte inte på det sättet. Utan här skulle man ju bara fram. Jag såg bara målet framför mig. Men jag kände ju den backen, sista backen där, berömda där de kör om mig. Att där fanns det absolut ingenting. Både armar och ben överallt. Det gick inte att kontrollera liksom, vad man gjorde med kroppen i princip. Så att, det var helt stopp. Jag tror att det var tur att jag kom i mål egentligen. Så nära var att jag kunde ha blivit stående egentligen. Men under en VM-stafett när man vill så gärna ha det guldet, då kanske man inte känner efter på det sättet. Det är inte läge att stanna en minut och liksom, ta igen sig.
Trots en medalj, vilket Sverige vid den här tiden inte var bortskämt med, betraktade stafetten i Val d'Isère som ett stort misslyckande. Och det har ofta utmålats som ett klassiskt svenskt idrottsfiasko.
Jag fick väldigt mycket brev och mejl som var upplyftande, skulle jag vilja säga. Men sen finns det ju andra också som inte var lika roliga, om man säger. Jag har ju hört alla versioner. Man var landsförrädare och hur kunde du åka in i väggen, och det var ju patetiskt och du berövade Sverige ett guld och så vidare. Men det var väldigt mycket stöd, det ska jag säga. Så det vill jag passa på att tacka alla som har stöttat. Inte minst från förbundets sida och lagkamrater som var med och som fortfarande ville vara vänner, tänkte jag säga.
Stafettmissen till trots blev VM 2003 en stor succé för Sverige. 6 medaljer, varav 2 guld. För dagen efter stafetten slog Tobias Fredriksson till i sprint.
Mm.
Vettland utmanar nu på höger sidan. Bjerkeli har lite svårt, men Tobias Fredriksson är faktiskt först. Och det är bara 50 meter kvar. Han soppar badade dem. Tobias Fredriksson vinner överlägset guld. Det är ju fantastiskt, alltså. Det trodde jag aldrig. Han vinner guld. Det är en fantastisk rökare.
Ja, otroligt. De hade inte en sök.
Ytterligare någon dag senare var det dags för den senaste mästerskapsfemmilen med intervallstart. Precis som 1991 så var det på VMs sista dag, och precis som då blev det två svenska medaljer i ett lopp som blev Jörgen Brinks stora revansch.
Det kommer att bli Sverige på andra, på tredje, på fjärde plats, och det kommer att bli silver för Södergren, även om det är Brink på bronsplats som är först i mål.
Vilket lopp och vilken comeback av Jörgen Brink.
Jag var väl ganska slut efter stafetten, och jag ville helst åka hem då, kändes det som, och gräva ner mig någonstans. Men ja, det här kändes nästan som guld, tycker jag. Så det var, ja, det var riktigt skönt.
Att vända motgång till framgång var en av Jörgen Brinks styrkor. Senare i karriären skulle han satsa på skidskytte. Men när han missade att kvala till OS 2010 kanaliserade han besvikelsen mot en långloppssatsning som gav tre raka segrar i Vasaloppet. Och VM i Val d'Isère 2003 lämnade han med tre medaljer. Ingen på herrsidan tog fler. Och totalt gjorde Sverige sitt bästa mästerskap sedan VM avgjordes på samma plats 1991. Historiskt sett är Val d'Isère ett ställe där det gått väldigt bra för Sverige. 8 medaljer 91, 6 medaljer 2003, och 2013 skulle det bli 7 medaljer. Men allt har inte alltid varit kul i Val d'Isère, och bland det som sticker ut finns ett antal tunga vallamissar i Tour de Ski, som alltid avgjort sina två sista dagar just här. Marcus Hellner, Emma Wikén och Charlotte Kalla är exempel på svenskar som varit med i toppen, men som på den näst sista etappen i klassisk stil tappat massor.
Vad hände idag? Var det skidorna som inte ville?
Ja, det var ganska slitsamt för platten och utför.
Men nu hade dåligt lid helt enkelt?
Ja, så upplevde jag idag.
Tour de Ski var ingen svensk dag idag. Marcus Hellner sjönk som en sten på herrarnas etapp. Det gjorde också Charlotte Kalla, som alldeles nyss gick i mål på en 15:e plats på etappen. Stryk idag med 2:16. Charlotte Kalla då i mål 3 minuter och 14 sekunder från ledande Kowalczyk.
Nej, det var inte bra av mig. Och jag vet inte vad som var fel.
Går du ladda om?
Nej, du kört på en toppplacering.
Du ger upp?
Ja.
På senare tid så har det varit katastrofala vallamissar. Normalt sett är ju Val d'Isère en vallamässigt sett enkel ort. Sen har man ju sett på Tour de Ski att det har häxat en hel del.
Generellt så är ju snön i Mellaneuropa helt annorlunda när det är hemma här. Det är ingen ursäkt, men för vi har ju varit där många gånger och borde lära oss hur finkorn är, hur grovkorn är, när snöade sist och hur har den transformerats och hur mycket har de pista och så vidare.
Det är ju ofta konstsnö man har att jobba med. Det är en solsida och en skuggsida. Det är lite höjdskillnader. Ofta kan det vara att det regnar nere på stadion och så är det ändå blöt snö på topparna. Och, ja, träffar man inte rätt just där så kan det ge väldigt mycket utslag.
Det är ju en djungel utan dess like. Och jag menar, det räcker inte med att... Fast du har rätt valla, om du har en lite fel struktur så går det lite tyngre, och det märks ju extremt vissa gånger.
Det svenska vallateamet har tillbringat mycket tid i Val d'Isère och bland annat jobbat nära Sveriges olympiska kommittés meteorolog för att hitta rätt inför OS. Och Torgny Mogren är inte alltför orolig.
Nu går ju OS lite senare på året, och jag tror snön har hunnit bli omvandlad till väldigt bra kristaller, så att det ska väl förhoppningsvis inte vara några större problem.
Men är det ändå någonting som får dig att sova lite oroligt med tanke på historiken?
Det är klart, det är lite oro är det ju alltid, men jag tror man är väl medveten om det som ett landslag, att det har varit svårt just på vissa ställen, och då ser man ju till att man försöker hitta ut vad har varit problemet, och sen löser man det och sen går man vidare, så att det hoppas jag att man är i hamn med.
Charlotte Kalla har även haft andra bekymmer i Val d'Isère. Hennes skrik av ilska och frustration skar rakt in i miljontals hem 2008.
Jag drattar ner i ett dike. Jag är så arg på mig själv. Det var mycket känslor.
Efter att ha radat upp topprestationer och vunnit 3 av 6 etapper i sin Tour de Ski-debut kunde allt ha slutat i en snöig slänt under den näst sista etappen.
Det är ju 1000 tankar, men framförallt, nej men nu har jag förstört för mig själv. Och så kommer jag ihåg också hur jag ändå relativt snabbt tar mig upp och vill bara rusa i kapp. Med den form som jag var i så var det som inte något som kunde påverka mig.
Charlotte Kalla reste sig, jagade i fattäten och slutade som sensationell tvåa. Vilket också var hennes utgångsläge inför den avslutande jaktstarten uppför den fruktade slalombacken Alpe Cermis. Charlotte Kalla, 20 år gammal och orutinerad, hade dittills njutit sig fram till andra platsen. Men nu, med segern inom räckhåll, blev läget ett annat.
På hotellrummet den där lördagskvällen så var jag ju otroligt nervös. Nej, men jag var så rädd för att misslyckas. Det var det som var den största rädslan. Jag såg inte att jag skulle ha förmågan att lyckas. Det kändes så allvarligt på en gång. Det kändes som att min insats imorgon, den kommer ha betydelse för långt mycket mer än bara de här tävlingsdagarna. Jag var väldigt orolig hur jag skulle hantera när jag började ta emot och när smärtan skulle uppsöka kroppen. Skulle jag vara beredd att stå i den eller skulle jag vika ner mig? Det var så många som mötte mig med blicken och kom och gav ryggdunkar och önskade mig lycka till från så många olika nationer som jag inte ens hade koll på.
Var det så? Konkurrenterna höll på dig?
Ja, så fick jag verkligen känslan av.
Och lagkompisarna gjorde vad de kunde. Under morgonens skidtest visade det sig att Jenny Hanssons skidor gled mycket bättre än Kallas bästa par.
Och Jenny var beredd att släppa dem åt mig. Så jag åkte ju inte på mina egna skidor.
Men efter jaktstartens inledande kilometrar fram till backens början fanns viss oro. Finska Virpi Koitunen som startat 40 sekunder före Kalla hade drygat ut.
Virpi Koitunen går fortare än Charlotte i spåret. 54, hon tappat 14 sekunder Charlotte.
Men Kalla själv höll sig lugn. Allt ingick i den plan hon lagt upp med sin tränare och med landslagschefen Gunde Svan.
Nej, men det var en medvetenhet om att jag behöver ha kraften när stigningen börjar. Sen finns det mycket att påverka i backen.
Hon har nog nu lite tagit in jämfört med 54. Det börjar nog snarare närma sig den marginal som det var när hon startade, som alltså var 40 sekunder. 42 ja. Sekunder är Charlotte efter, har tagit 12 i klättringen.
Jag känner ju mig starkare för varje rapportering som jag får.
Och Charlotte Kalla har väl ändå närmat sig.
Ja, nu är hon riktigt, riktigt nära.
Där, 8-9 sekunder.
Jag tar ju faktiskt in på henne.
Nu är Charlotte Kalla verkligen på jakt.
Det är rejält brant.
Mjölksyran som bildas av de stumma låren.
Ett steg i taget.
Ett steg i taget.
Två. Ett,
vaderna två. Blir trött på ett sätt som man inte är van vid. Och att det aldrig finns någon chans till återhämtning.
Kalla i kapp Finska nu inom några sekunder bara. Nu ligger hon i rygg.
Jag trodde ju att Virpi hade väntat in mig. Och var helt övertygad om att när jag väl kom i kapp henne och låg där i ryggen att hon ligger bara och sparar sig. Snart kommer rycket.
Fortfarande Finskan före Charlotte Kalla. Än så länge går det väldigt långsamt. Sparar sig båda till en spurt.
Jag börjar ju bli stressad och inser att nej, men det är nog jag som får ta kommandot här då.
Ja, i backen där så frågar hon ju hur långt det var kvar och liksom sådana där saker. Så, för hon var ju pratbar så hon bara låg och mös bakom och jag väntar så länge du törs som innan du sticker 800 kvar, då kan du logga in.
Jag får bekräftat av Gunda att ja, men nu är det bara de här serpentinerna, sen kommer det flacka ut. Så väldigt skönt att kunna slänga några ord med varandra. Så.
Nu sticker Kalla. Och nu är hon förbi och Finska kan inte svara alls. Oj, 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 så hon sticker iväg. Hon Finskan är distanserad med några sekunder. Alltså för varje sekund så är Finskan en sekund efter, känns det som.
Hur starkt och hur snyggt som helst.
Det är ju ett jätteryck hon gör sen. Så hon Virpi står helt still när hon sticker.
Jag blir superförvånad över att hon inte ens försöker, som jag upplever det.
Skundersvan har hon nyss passerat. Han stod ner i backen och skrek skynda, skynda. Men nu sticker Kalla och det spelar ingen roll hur mycket virp i koket. Nu skynda, skynda.
Sen när Gunde coachar mig så jag minns att jag har en tanke. Bara, men du springer ju nästan i vägen. Flytta på dig.
Och ser trött ut nu.
Spurta vidare upp gärna mot ja, där det blir en utklassningsseger för Charlotte Kalla som kommer att vinna Tour de Ski 2008. Denna tjej från Tärendö som går från klarhet till klarhet och får sitt jättestora genombrott just det här och visar att hon är bäst i hela världen just nu. Charlotte Kalla i mål.
Där. Trött, där lägger hon sig. Välförtjänt vila.
Det är sällan jag har varit så slut. Jag stakar mig över linjen innan jag slänger mig i snön.
Ja, det var inte som något annat jag har upplevt i mitt liv. Det var väldigt speciellt och himla kul med allt. Folk som stod och skrek efter banan, det peppade en verkligen.
Och du fick baktider så du visste hur du låg till.
Vad är ni här?
Visst.
Nej! Vad? Nej, det var hit. Vad? Är det sant?
Vilka är det som kommer, Charlotte?
Oh, det pappa, kommunalrådet i Pajala.
Ja, kommunalrådet i Pajala hade tagit sig ner för att följa upplösningen på plats. Men det var ett genombrott som nådde långt utanför Tornedalen. En vecka som kom att förändra Charlotte Kallas liv.
Det tar bra länge innan jag fattar hur stort det har varit hemma i Sverige. Jag börjar få någon aning när vi sätter oss på planet dagen efter. Och kvällstidningsbilagan, ja, halva bilagan var om mig och min uppväxt. Och de har haft reportrar hemma hos mamma och pappa. Och det var väldigt mycket att ta in. Jag minns att jag tyckte det var obehagligt att landa på Arlanda. Och jag minns bara att det var så mycket fotografer som mötte oss. Det kändes som att alla kom så nära. Och att de var så många. Någonstans där så förstod jag att det är bra många fler som har följt än de vi mötte på plats i Italien.
Jag försökte ju med min erfarenhet försöka förklara vad nu är, kommer en dag efter det här och det kommer en helt ny agenda framåt i tiden förhållande till vad du har bakom dig. Och jag vet inte om hon förstod hur stor skillnad det skulle bli. För det blev ju en jätteskillnad efter det här genombrottet. Var kvar på jorden där du brukar vara. Det här förändrar inte allting, men du kan påverka det åt något håll väldigt snabbt nu om du gör på ett eller annat sätt. Jag försökte varnarna för vad som komma skulle.
Jag valde att hoppa av mina studier. Det var svårt att få ihop vardagspusslet efter det.
Har du trivts med livet som stjärna?
Jag har ju fått lära mig att vill jag åka fort i skidspåret och gå för mina drömmar så behöver jag också hantera det här. Jag insåg att jag behöver hitta strategier för att få fortsätta vara i grunden den jag önskade att vara.
Det skulle dröja 15 år innan nästa svenska totalseger i Tour de Ski. 2023 var det Frida Karlsson som fick lyfta glastrofén på toppen av Alpe Chermis.
Hon är så trött, så trött, så trött när hon kommer upp här.
Mycket bra jobbat utav Frida Karlsson. Alla är trötta, men jag tror hon är tröttast utav dem allihopa.
Dessförinnan hade ännu ett VM avgjorts i Val di Fiemme 2013, och återigen så blev det framgångsrikt för Sverige. Faktiskt det klart bästa sedan VM avgjordes här 10 år tidigare. På mästerskapets sista dag ringde klockorna i huvudorten Cavalese under klarblå himmel. Sverige hade skrapat ihop 6 medaljer, samtliga silver, men den verkliga fullträffen saknades. Nu återstod bara en distans, herrarnas 50 kilometer i massstart, en gren där norrmannen Petter Northug vunnit 3 raka mästerskapsguld, något som vid den här tiden vållade debatt i skidvärlden. Gunde Svan var en av dem som inte gillade utvecklingen.
Under den här tiden så var jag med i FIS exekutiva board och försökte få dem att gå tillbaks lite så att det blev riktig skidåkning igen. Jag tyckte det från början var helt fel att göra femminnarna på det sättet. Jag ville att det skulle den starkaste skulle vinna och inte som det sen blev att det gick som för Northug att åka med och leka med dem och låta alla andra göra skitjobbet och sen spurta ner dem i spurten.
Johan Olsson saknade en vass spurt. Men däremot hade han en plan.
Jag var ju tvungen att göra någonting utöver det vanliga. Utanför boxen. Jag har känt under dagarna som har varit innan där att jag är i väldigt bra form. Jag var tvåa på 15 kilometer. Lite bortvallad på stafetten, men jag kände ändå att liksom kroppen var precis där den skulle vara. Min inställning den dagen, det var ju att här ska jag skapa någonting som jag har jobbat på i flera år. Och det är att vara offensiv väldigt, väldigt tidigt.
Men från start är det andra som tar tag i farthållningen. Svenske Södergren och schweizaren Perl drar iväg. Olsson ligger i klungan, sida vid sida med två andra förhandsfavoriter, Dario Colonia och Petter Northug.
Jag tror att det är vid 12 kilometer så liksom, då kommer vi precis i kapp utbrytarna. Och då bestämmer jag mig för att ja, men jag kör på en gång. Och jag tänker att jag ska få med mig några stycken som kan samarbeta. Om vi skapar en klunga av 5 och 10 stycken så kan det vara ett bra läge att jobba ifrån sen.
I en lång stigning går Olsson upp och tar täten. Men ingen hakar på.
Mitt tryck blir alldeles för hårt. Jag blir ju nästan överraskad av den liksom enorma respons jag får när jag rycker. Att liksom kroppen känns ju så bra. Så ja, jag blir själv ett tag innan jag ser att det är Dario Colonia som tar upp jakten.
Johan Olsson i ledningen, bara någon sekund före schweizaren Dario Colonia. Men de har en lucka sen.
Johan Olsson får snart sällskap av Dario Colonia. Och via tolk bestämmer de sig för att jobba tillsammans.
Även om jag pratar tyska så tror jag inte att det är så lätt att göra mig förstådd på min liksom, tyska B från högstadiet. Så att Dario pratar ju med sin tränare som är norrman, Tor-Arne Hetland, på sin schweizertyska. Och sen så pratar ju Tor-Arne norska med mig då. Så han springer ju bredvid oss. Bara kort kommunikation. Dario säger att han vill samarbeta med dig. Är du intresserad av att samarbeta med honom? Och jag bara liksom... ja, och nickar. Det är liksom det jag får ur mig vid det tillfället. Och då har vi på något sätt slagit hand på att i den utsträckning det går så ska vi ju samsas om dragjobbet. Det är egentligen det här handlar om. Det är liksom inget handslag på att vi kommer inte att köra ifrån varann. För det är ändå en tävling. Så att bägge två vill ju vara först i mål.
För en stund sedan var den luckan 7-8 sekunder och nu vet det tusan om den inte har blivit lite större.
Då tänkte man, ja men det är ju skönt att två sticker, för då kan de ju i alla fall hjälpas åt. För blir man själv, då är det nog nästan omöjligt. Då blir man ju kappåkt och sen kommer man förmodligen inte att kunna vinna det här loppet.
Colonia kör väldigt, väldigt hårt. Han har bra skidor och jag känner att jag har liksom inte varken lika bra glid eller fäste som honom. Så att jag tycker att det här är överkant hög fart om vi ska klara det här i 50 kilometer.
Efter 16 kilometer gick både Colonia och Olsson in för skidbyte. Och efter det var styrkeförhållandet omvänt. Nu var det Olsson som hade bättre fäste och glid och kunde gå på mer.
Men Olsson sticker nu från Dario Colonia. Nu har han fått 2 sekunder på schweizaren. Det är en lucka som är 25-30 meter.
På toppen efter drygt 2 mil hade Olsson en liten lucka. Då inträffade värsta tänkbara scenario.
Och Colonia går omkull och faller i backen. Ajajaj, uppe på benen först där.
Då tänkte jag att nu är det kört. När jag inte har någon att samarbeta med. Så här pass långt från mål. Jag känner ju att jag kommer aldrig att klara mig själv i det här föret. Klungan är ju liksom inte minuter bakom utan de är väl 25-30 sekunder bakom.
Johan Olssons plan nu var att försöka hålla luckan tills någon ny åkare kom i kapp. Och därefter försöka bygga ett nytt samarbete. Men ingen kom. Så Olsson matade på i sin ensamhet. Till gamla svenska femmilskungars förtret.
Första tanken var, hur dum får man vara? Det går ju inte. Men sen han törs fortsätta, det imponerade nog kopiöst på mig.
Ja, men när man ser Johan Olsson åka där alldeles själv så då är ju känslan att det här kommer inte att gå. Det är helt omöjligt för ingen kan vinna en gemensam start 5 mil och gå själv eller gå ifrån klungan och tro att det ska hålla. För det går ju alltid fort längre bak när man hjälps åt.
Det som händer egentligen efter att Colonia ramlar det är ju att precis som jag så tror ju inte klungan på mig heller. De tänker ju att det här är lugnt. Och i det här föret, så här pass långt till mål, så vi kan åka in i en minut på honom. Så vi lägger oss här på ett bekvämt avstånd.
Ja,
har gått 26, det har gått 27 sekunder och klockan stannar inte, utan det blir 29.
Och det jag gör i det läget, bara för att liksom slå bort de här tankarna på att ge upp, det är att jag bara börjar liksom bryta ner allting i små detaljer.
Och avståndet är nu, ja, 20-21 skulle jag säga.
Det är bara tre backar till tills du får ta en vila. Det är liksom fem backar kvar tills du har två varv kvar.
25 efter.
Om en kilometer får du dricka, liksom hela tiden sätta upp korta mål.
Marginalen är 31 sekunder just nu.
Den tidsindikation som jag får, som är mest, det tror jag att jag får någon sån här 54 sekunder. Och liksom tänker att vad är det som håller på att ske? Liksom.
De var ju lite oense om vem som skulle sköta dragjobbet. Då rinner det iväg några sekunder.
Jag tvivlar ju enormt mycket, ska jag säga. Det är därför jag är tvungen att bryta ner allting. En backe dit. Tar vi lite dricka.
Ja, då har de börjat på att plocka lite grann.
Jag står ju på gränsen och balanserar. Men jag vet ju inte riktigt än vad kroppen skulle säga om jag kliver över den gränsen. Vilket ju det jag gör först när jag går ut på sista varvet, liksom, som jag bestämmer mig för att nu är det dags att kliva över den här gränsen och kliva in i det här mörka rummet som mjölksyran och smärtan och energibristen betyder.
Och då har de tagit in lite grann.
När det som allra värst är nog inledningen på det absolut sista varvet. När jag förstår att nu är det verkligen liksom vinna eller försvinna.
26 har han kanske fortfarande kvar då, Johan Olsson.
Det måste ju vara en kamp, för han är ju trött och vet att han är ett jagat villebråd.
Kommer de i kapp nu, så är allt det här jag gjort förgäves.
Bakifrån försökte Rönning, Rickardsson, Legkov, Bauer. Men ingen kom riktigt nära. Med 2,5 kilometer kvar passerade Olsson en svensk ledare.
Och då säger han att de är 20 sekunder efter. Och då känner jag så här att ja, men det ska väldigt mycket till om de ska ta in 20 sekunder på den här sträckan.
Nu har Colonia sett upp ett ohyggligt högt tempo där bak.
Den som till slut gjorde ett sista försök och som hade krafter kvar var Dario Colonia. Han som var med i den tidiga utbrytningen men föll. Nu närmade han sig.
Colonia kör ju som en galning. Var fick han de krafterna ifrån?
Bara några hundra meter längre upp så står faktiskt Jesse Diggins och det amerikanska liksom tjejlaget. De så står och hoppar och liksom skriker så här, you can do this. Och för första gången någonsin så är det liksom som att alla hejar på mig. Alla vill att du ska vinna det här. Även om jag är trött så känner jag att ja, men jag har ju lite kvar.
I den allra sista backen, där terrängen är öppen, kunde Olsson se sin förföljare.
Och jag kommer in i backen och liksom väntar, har min blick mot den här kurvan där de ska dyka upp då. Och till slut så dyker ju Dario Colonias svarta dräkt upp över det där krönet. Och då känner jag att han är alldeles för långt efter. Det här kommer du fixa. Du kommer vinna det här.
Där kommer han in i stadion och Olsson är så lycklig. Upp med stavarna! Ja,
jag vet nästan inte vad jag kan beskriva känslan på upploppet. Dels för att jag var så sjukt trött. Den första tanke jag tänkte, det var liksom, sakta in Johan. Det är inte ofta du får chansen att ta in det här tillfället. Ofta så handlar det lite drott om att liksom spurta, sträcka fram foten, ta den sista tiondelen, kämpa om placeringarna. Men i det här fallet så kände jag att jag kom in liksom och det här... Den här tanken att du är världsmästare, du är först i mål. Och den känslan är rätt mäktig.
Om du ska placera in det han gör den här dagen i svensk skidhistoria?
Ja, det är en milstolpe skulle jag vilja säga. För det kommer ju att förändra hela skidsporten. För nu kommer ingen att kunna som på massstarterna åka så där och ta det lugnt. För jag tror inte det kommer att hända så många gånger mer. Och Johan gör det ju för första gången. Nej, det var ett idrottsögonblick utöver det vanliga. I alla fall för oss som var lite insatta så är det där en sak som nästan jag skulle kunna dragit till med att det är omöjligt. Men Johan visade att det var möjligt.
Det är ju ditt gamla motto det, eller hur?
Ja, det stämmer bra. Ingenting är omöjligt. Och det visste tydligen Johan Olsson den dagen.
Vem är femmilskungen från Sverige i Val d'Isère egentligen?
Ja, ända fram tills Johan Olsson gjorde sin enorma femdil där så kanske jag var femmilskungen i Val di Fiemme, men jag får nog ta av mig kronan och lämna över den till Johan Olsson, för den bragden han gjorde där är ju galen. För mig nästan helt oförståeligt.
Är du inte väl ödmjuk nu?
Ja, kanske kan... Vi kan dela på den där kronan då, kanske.
Du har hört ett avsnitt av Radiosporten Dokumentär som gjordes av Jonas Karlsson i januari 2026. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio.